God morgon. Nu vi ska se en liten mirakel kanske ska vi se. För att ett år sedan så jag kom hit första gången och pratade jag bara engelska och bara lite svenska. Så nu vi ska se. Jo, så. När Esther och jag träffade för den första gången i 90-talet planerade vi att gå på bio och se en film. Och du kan se, ja, där finns filmen Sliding Doors på engelska. Och dörren som de pratar om man finns i tunnelbanan i London, underground. Och filmen var delad upp i två bitar. En del var en berättelse av vad har hänt när en tjej i filmen missade tåget på grund av dörren var stängt. Och den andra del berättade vad har hänt om hon har hunnit och tagit den tåget. För dörren var öppna och hon gick i tåget. Så i den första del träffade hon en snygg kille och allt var underbar och romantisk och sådär. Men på den andra, när hon tog inte tåget, så livet fortsätter på samma tråkigt sätt i hennes liv. Så vi kan säga att filmen handlar om de små saker som händer i livet, men allt är förvandlat på grund av de bara små saker. Och idag i texten som vi läst, vi ser vad kunde hända i just Johannes Döparens liv. Han satt i fängelse och tvivlade och tror de kämpade mot varandra. Den små saker, vad ska hända i hans liv? Han ska tappa hans tro eller gå vidare som en troende? Och jag tror vi alla här hade den situationen, va? Något hände. Det var en tid när vi kände sig dåligt på något sätt. När en bön var inte besvarad. En upplevelse som vi hade som man inte kände inte rätt på något sätt. Besvikelsen kommer i vårt liv. Och de försöker att ta bort våra tro och ta bort våra resa mot Gud, med Gud. Tänk om Johannes Döparen, kanske vi kan ha den nästa. Ja, tack. Han var en väldigt stark troende, lite galen kanske, konstigt kläder, konstigt mat han ätit. Men han var modig, va? Han var räckryggad kille, kan man säga. Han stod för Gud mot kulturen, mot de judiska som var där. Han döpte många. Och han förstod vem Jesus var. Inte som alla på dåtiden som förstod, men han förstod. Han sa, när han sa Jesus, se Guds land som tar bort väldens synder. Det är väldigt stark ord om vem Jesus är. Och lyssna vad Jesus sa om han. Bland de som är född av kvinnor har inget trätt fram som är större än Johannes Döparen. Ingen som träd var större som han. Man kan säga att han lag på den topplistan på dåtiden. Han var fantastisk troende, va? Man tittar nu. Vad har hänt? Han satt i fängelse. Och kom ihåg, det var inte Universal Declaration of Human Rights. Förstå? Ingen mänskliga rätter. Ingen toa. Ingen ljus där inne. Kanske ingen mat. Och han var slagen. Va? Det var vanligt på dåtiden, inte nu. Tack Gud. Och i hans lidande, hans personliga kris, besvikelsen kommer. Det är naturligt på något sätt, om du satt dit. Och lyssna på hans fråga som vi läste förut. Är du, Jesus, den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annat? Den starkaste kille som det var i tro, sa det. Jesus, du sa så mycket fantastisk sak, men ingen händer i mitt liv. Jag är här. I dåligt sätt. Och när vi var i London på semester träffade vi gamla vänner som vi har. Men det var så här. Ett par, de kan inte fick barn och de var jätteledsam. Samma åring som oss. En annan kvinna som vi känner. Båda två föräldrar var död i bilolycka. Plötsligt, det var inte planerat liksom. Det är hemskt, va? Det sa Satans arbetare i världen. Men vad ska vi göra när vi är i den situationen? Jag tror den här bibelberättelsen handlar om något jätteviktigt för oss i våra liv, i våra gemenskap, så vi kan dela med någon annan som har problemet också. Frågan är, vad ska vi göra då när besvikelsen kommer? Det ska komma, på riktigt. Men vad ska vi göra? Hur kan vi gå vidare med starkare tro än vi har nu? Det är så väldigt viktigt. Lyssna till Jesus här, det svarar. Så vi har den nästa sidan. Ja, det är kul. Den första punkt som jag tror är viktig här är att jag tycker att det var jättebra att Johannes tog hans klagomål, hans synpunkter som han hade direkt till Jesus, inte till någon annan. Oftast när problemet kommer, vi säger inget. Vi känner oss svag, men vi ber inte. Och det är Jesus som kan fixa situationen. Jag tror det viktigaste är när besvikelsen kommer är att vi ber. Och på vilken sätt som helst. Det finns inte regler hur man ber. Titta på, och ses vi på Job. Hur säger man på svenska? Job, säger man. När han bad, tittar i Bibeln, det var bara att klaga. Det är 20 kapitel om klaga som han hade. Varför Gud var det så här, bad han. Jag hade det jobbigt och det var ditt fel, sa han nästan. Han var direkt när han har bett. Han gömde inte hans känslor och hans tankar. Han lämnade allt framför Gud. Kanske det var fel, kanske det var synd som vad han sa. Men till sist Gud svarade han med en fantastisk uppenbarelse av sin Gud. Godhet och majestät. Titta på den sista kapitel i den boken. Det är helt fantastiskt. Det handlar om vem Gud är. Det högsta våra skapare. Den fantastiska Gud. När besvikelsen kommer, ber. Kör på den sätt, va? Det är väldigt... Det är viktigt att vi ber. Och jag tror det handlar inte om hur vi ber, det är bara att vi ber. Lämna ditt hjärta i Guds händer. Och låt han ta hand om din situation. Inte hålla på din känslor och din besvikelse. Det finns en psalm i boken. Vilken vän vi har i Jesus. Och på tredje vers det står så här. Är du bitter och besviken, har ditt hjärta dyrats upp. Har du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår. Sa till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår. Han som bara våra synd och plåga i sin egen kropp en gång, älskar oss och ger oss vila, tända hopp och föda sång. Det är vad vi behöver. Det står där. B. Sista punkt är ju... Ja, det står för bra. Fokusera på vad Gud har gjort och inte på vad han har inte gjort. I vers 4 och 5 Jesus svarade Johannes döparens fråga. Men lyssna till vad han sa. Och vi måste förstå lite, backa lite och tänka om vad Jesus egen uppdrag var och sen jämföra med vad han sa. Så jo, det, jag bara kommer ihåg vad det är. Ja. Så i Lukas 4, jag tror det är ju, säger man, sammanfattning av Jesus uppdrag. Och det står så här, jag har läst. Jesus läst från Jesajas så här. Herrens ande är över mig. Han har smört mig till att predika glädjens budskap för den fattiga. Och han har sänt mig för att röpa ut frihet för de fångarna och synd för de blinda. Och för att ge dem betryck frihet. Det var Jesus uppdrag kan man säga. Man hör problemet för Johannes döparen. Jesus sa, jag ska ge frihet för dem som är fångnad. Man, Johannes döparen var i fängelse, va? Han satt då. Kanske han tycker att jag är här för ett förande. Vem är du? Vem är du, Jesus? Är du Messias på riktigt? Jag har ingen frihet och du sa att vi kan ha frihet. Problem, va? Johannes var besviken på grund av vad Jesus har inte gjort i hans liv. Men hör ni vad Jesus svarade till den här frågan? Jag ska läsa den också. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin synd, lämna gå, spetälska blir rent, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Det betyder att Guds rike är här i Jesus uppdrag, i Jesus liv. Jesus var Messias. Titta på alla slags fantastiska mirakler Jesus gjorde då. Missa inte vad Gud har gjort i ditt liv. I dåtiden och nu. Fokus inte på vad har inte hänt i ditt liv. Vad har inte gjort. Jag tror det är väldigt viktigt om du är besviken nu eller inte. Det är något som alla måste göra i troendes liv. Att fokusera på vad Gud har gjort är väldigt viktigt. Även som du känner att inget händer i mitt liv. Stackars jag. Lyfta ditt huvud runt omkring dig. Titta på vad har hänt i någon annans liv i församlingen. Det finns en hel världen att titta på. Gud har gjort så himla mycket i världen. Det hinner inte att fundera för alla han har gjort i vårt liv. Jag tar tre exempel. Bara kort. Här i juni innan jag gick till semester, en kvinna kommer hit och berättar att en vän har bett för henne på grund av att hon har ont i handleden. Och direkt där i lägenhet, hon var helad. Men det är jättekul, tror jag. Gud gjorde något fantastiskt. Smärtan försvinner. Kanske det känns i Sverige om vi är som är troende, det är bara oss som är här och det mest tror inte. Titta på världens perspektiv istället. Kristendom är den världens största religion faktiskt. En tredjedel av världens folk är kristen. Det är bättre, det är bra att tänka på den istället. I Kina säger man, China. I 50-talet det var bara 1 miljon som tror på Jesus. 1 miljon. Nu det finns 58 miljoner som kallar sig kristen. Det är väckelse, va? Bara 60 år ungefär. Det är fantastiskt vad Gud har gjort. De är bara tre exempel. Du har mycket mer, tror jag. Jag använder internetet mycket att uppmuntra mig med sakerna som Gud har gjort. Facebook, de grejer. Använd internetet, boka vad som helst, vad som finns. Att uppmuntra sig själv om vad Gud har gjort. Han har gjort så mycket, vi kan inte räkna på hur mycket det är. Ta vad du kan hitta och använda det. Att bygga upp din tro, även som du känner sig besviken. Sista punkt har jag på andra sista sidan. Tack. Förlåt. I den sista vers som vi läst, Jesus sa, salig är den som inte tar anstöt av mig. Salig. Att bli välsignad av Gud. Det är ett mål som jag har. En längtan som jag har. Och jag hoppas det samma för dig också. Att bli välsignad. Jag tror det handlar om en bild där att vi bor i Gud Faderns hus. Att bli välsignad är att bo i Gud Faderns hus. Att ha hans sked i vårt liv. Att ha hans närvaro. Han är med oss. Jag tror det är bra att vi tar en stund och räknar lite. Funderar lite. Livet kommer med svårigheter. Det är så. Eller man, om man tror eller man inte. Det finns mycket saker som jag förstår inte som har hänt i mitt liv. Lidande som jag ser i människors liv. Tyvärr. Men Jesus sa, om vi tar inte avstått från han, vi har hans välsignelse. Och jag väljer varje dag att bo under Guds sonens välsignelse istället. Jag vill inte att bo utan han. Jag bestämmer. Jag ska inte ta anstöt av Gud. Även som något dåligt händer. För han är min frälsare. Det finns inget som kan ta bort vad han har gjort i mitt liv. Absolut inget. Jag väljer att låta hans kärlek trycka mig och beröra mig. Och bara mig, förlåt. Och beröra mig. Att låta hans kärlek bara mig genom min hela liv och till evighetens evighet. Det är så mycket bättre att leva och bo med han och ta hans välsignelser istället. Jag hoppas du är med. Ska vi ha det lite tyst och sen vi gör lite praktisk sak att ta emot en välsignelse. Så tar vi lite stund tyst och du kan be eller fundera sig själv. Och sen Gud, vi tackar dig att när vi känner sig besviken, du är faktiskt med. Hjälp oss, Gud, att inte ta anstöt från dig, av dig. Hjälp oss att be och lämna våra hjärtan med dig. För det är bara du som kan ta hand om våra situationer. Gud, hjälp oss att inte man tittar på om som fanns framför oss. Man tittar runt omkring världen och församlingen och ser vad du har gjort. Gud, vi bestämmer idag att bo under din välsignelse. Även som det känns svårt för oss, vi beslutar idag att du är mer viktig som alla finns i världen, som finns i världen. Välsigna oss, Gud. Det är vår längtan. Jesus tog emot en välsignelse i början av hans uppdrag, kan man säga, när han var död. Och Gudfadern sa till han, du är mitt barn, den älskade. I dig har jag min glädje. Så jag vill gärna ge dig den samma välsignelse. Så kan vi stå upp och jag ska be och välsigna dig, välsigna er. Och sen vi, det finns andra chanser att ha välsignelse också. Gud säger till er alla, du är mitt barn. Du är den älskade. i dig har jag min glädje, sa han. Ta emot den orden. Gud sa, du är mitt barn. Den älskade. I dig har jag min glädje. Vilken underbar ord de är. Du kan ta en välsignelse när vi har nattvard nu. Så kom, när du kommer fram, ha samma sätt, samma tänka. När du tar bröd och vin, Gud välsigna mig som jag när jag står här. Och sen det finns förbön, va? Jo. Så det är en andra chans. Du kan gå dit och, men Gud, välsigna mig idag. Jag är besviken. Det är hemskt för mig. Hjälp mig. Så om du vill, du kan gå efter nattvardsstund och sen ha lite förbön också. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas det gick bra.